Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Och där hälsar vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av DIF-podden som idag har celebert besök på distans, tryggt och säkert från Lund. Så hälsar jag Lars-Christer Olsson varmt välkommen.
Tack ska du ha. Det är trevligt att vara med.
Du, hur står det till liksom i dessa dagar och en avgående Lars-Christer?
Ja, hur det står till, det styrs ju tyvärr av annat utanför ens egen möjlighet att påverka det här med covid-19. Men annars är det bra. Och det att jag ska avgå, det är ju någonting jag har bestämt för ett tag sedan egentligen. Så det börjar bli dags. Jag tror att det är dags. Det är alltid bra att byta folk på olika positioner efter ett visst antal år.
Och vi ska väl bara vara tydliga där med att det är väldigt odramatiskt. Du har ju aviserat det här sedan en tid och har väl varit verksam inom fotbollen i över 30 år, va?
Ja, något i den stilen.
Och det är ett gediget fotbolls-CV. Nu med all respekt så tror jag inte att ditt CV har plats för så mycket mer än just det här gedigna fotbolls-CV:et, för det är en lång lista. Vill du dra några höjdpunkter själv så fyller jag i om du inte är...
Om jag har glömt något, menar du?
Ja, exakt.
Ja, jag kan ju börja lite grann från början då, eftersom jag har väl jobbat på de flesta nivåer inom svensk och europeisk fotboll. Så jag kom till fotboll för första gången när det gäller det här administrativa. Jag har ju spelat fotboll som de allra flesta andra har gjort på amatörnivå naturligtvis. Men när det gäller det administrativa så började jag som kanslichef i Skånes fotbollförbund 1979. Mm. Och det är ju väldigt många som lyssnar på detta antar jag som inte var födda då.
Ja, säg inte det.
Ja. Och då, där höll jag på fram till 85. Och sen gjorde jag en sväng ut i näringslivet lite och kom tillbaka till fotbollen 1990 då jag blev tillfrågad att bli generalsekreterare i Svensk Elitfotboll faktiskt, som då hade sitt kontor i Malmö. Och då höll jag på med lite universitetsstudier och så, jag tyckte det var bra att kombinera, men det varade inte så länge för... Då 1990 då blev ju Lennart Johansson vald till ordförande i UEFA. Som en följd av det så slutade han i Svenska fotbollförbundet. Och Lars-Åke Lagrell som då var generalsekreterare i fotbollförbundet blev ordförande. Och så ringde han till mig och frågade om jag ville bli generalsekreterare i fotbollförbundet. Och det ville jag, så då flyttade vi till Stockholmstrakten och jag jobbade som generalsekreterare fram till 2000. Mitt första uppdrag där blev ju ganska spännande, för det var att bli den liksom lokala bossen för EM 92. Så det var ju liksom rakt in i skärselden på något sätt. Och då träffade jag ju väldigt många UEFA-människor också där naturligtvis under den perioden. Och sen skulle då UEFA organisera om sin verksamhet. Man gjorde ett sånt stort projekt i slutet på 90-talet och som skulle träda i kraft från 2000. Och då blev jag erbjuden ett jobb som director, som det kallas för professional football and marketing. Det vill säga marknadsaktiviteterna i UEFA och de stora professionella tävlingarna. Så EM och Champions League och UEFA-kuppen som den då hette. Och sen, ja, sen jobbade jag där, flyttade till Schweiz och jobbade där från 2000. Och där blev också mitt första uppdrag faktiskt ett EM i Holland och Belgien som genomfördes 2000. Och då satt jag redan i sedan tidigare kommittén som jobbar med landslagsfrågor inom UEFA. Och sen 2004 då slutade den dåvarande vd:n i UEFA som heter Gert Eigner, och så fick jag erbjudande om det jobbet. Så jag var vd där fram till 2007 då sedan Lennart förlorade valet mot Platini, och jag hade redan sagt, det var en del konstiga turer där, så jag hade redan på hösten innan sagt att om Lennart inte fortsätter som ordförande så slutar jag som vd, och så gjorde jag det. Och det innebar att jag bodde kvar ett tag i Schweiz, jobbade lite med olika konsultuppdrag, höll lite föreläsningar och sånt smått och gott. Men sen flyttade jag tillbaka till Sverige, och då 2012 hade jag jobbat en del med utvecklingen av svensk elitfotboll. Så då blev jag tillfrågad om jag ville bli ordförande, eftersom man hade bestämt sig för att man skulle ha en oberoende ordförande i SEF. Så jag blev vald till ordförande där 2012. Och sen blev jag då så småningom också vice ordförande i fotbollförbundet. När jag blev invald i förbundsstyrelsen, det var då ett par år senare. Och sen blev jag dessutom ombedd att vara med i styrelsen i European Professional Football League, som det hette. Och det var jag väl där, det blev väl 2014 om jag kommer ihåg rätt. Och sen blev jag också ombedd av styrelsen där att bli ordförande i European Professional Leagues, som vi nu har döpt om till European Leagues. Och det blev jag, och i och med det så började vi förhandla med UEFA om någonting som kallas för Memorandum of Understanding. Och i det ingick att European League skulle ha representation med en plats i UEFA:s exekutivkommitté. Så därför för 3 år sedan så blev jag invald i UEFA:s exekutivkommitté och kom på det sättet tillbaka till UEFA, kan man ju säga. Och nu står vi här idag, och sen tänker jag då avgå nästa år under våren på från de här olika positionerna. Det var väl en kort sammanfattning.
Mm. Jag kan spontant inte komma på någon annan inom fotbollen som har varit med i den här podden med det CV:t, och jag vet inte riktigt vart jag ska börja, men jag kan börja någonstans kring, kan du minnas tillbaka till när allt det här började och vad du tyckte att fotbollen, hela rörelsen var då? Kunde du liksom föreställa dig att det skulle bli så här mycket större? Jag menar, där och då måste man ju ha tyckt att shit, det här är stort. Men jämför du ett EM 92 som du själv pratade om kontra hur ett EM ser ut idag, om vi ska dra den jämförelsen?
Ja, nej, det kunde man inte. Och framförallt ska man väl säga utvecklingen av klubbfotbollen, alltså då de tävlingarna har ju varit ännu mer spektakulära kan man säga, jämfört med EM kanske. Men man kan väl säga att UEFA tog ju ett enormt steg när man då införde Champions League. Och det är ju framförallt Gert Eigner och Lennart Johansson på UEFA-sidan och så då ett par marknadskillar som slutade i ett jättestort bolag som hette ISL som ägdes av Adidas på den här tiden, som hade alla rättigheterna. De hade alltså VM och olympiska spel och de hade rättigheter i Europa och utomlands och så där, som slutade på det bolaget och sen bestämde sig för att forma det här Champions League-konceptet. Och det blev ju en stor revolution som sen har visat sig vara den kanske viktigaste investeringen i europeisk fotboll när det gäller själva utvecklingen av verksamheten. Och det har ju också smittat över på att organisationen blev extremt professionell och det flyttade sen över på EM-organisationen. Så det första jag gjorde när jag blev den här director for professional football and marketing, då gick ju det här ISL-bolaget som hade rättigheterna till EM i konkurs. Så vi tog över det och flyttade över, köpte över kan man ju kalla det, eller rekryterade personer ifrån det här bolaget in i UEFA. Och den professionaliseringen som det har inneburit för UEFA har ju återspeglats kan man säga på professionaliseringen av alla fotbollsorganisationer i Europa, inklusive de enskilda klubbarna kan man säga. Så det är något helt annat än när jag började. Vi hade ju 8 nationer i EM i Sverige. Och så stort som det är nu så hade vi inte Sverige kunnat organisera ett EM bara. Så det är klart att det är en jättestort steg i utvecklingen det här som man har fått vara med om.
Ja, verkligen. Men innan vi går vidare då så kanske vi för ordningens skull ska reda ut vad är UEFA? För vi kommer flera gånger liksom landa tillbaka i det och nu absolut att den allra största majoriteten av de som lyssnar på det här vet vad UEFA är och har sin definition av det, men det vore intressant att höra vad är UEFA om man frågar någon som har kopplingar till UEFA.
Ja, då ska jag kanske ta rörelsen från början egentligen, alltså jag menar,
gärna.
Och då får man ju börja med att vara tacksam för britterna att de kom på spelet fotboll. Och det var ju någon gång i slutet på 1800-talet. Och det var inte ens jag född faktiskt. Och sen, som sen utvecklades via klubbfotbollen i huvudsak. Så det är ju liksom, det är ju klubbarna som är fundamentet i verksamheten som sen har organiserat olika delar av fotboll på olika sätt. Och då bildade man, kom ju snabbt fram till att man ville ha tävlingar och det var intressant att ha tävlingar över landsgränserna. Så man började med att organisera sig i ett världsförbund och det blev ju FIFA. Och Svenska fotbollförbundet var med att stiftade FIFA, så Sverige är en av grundarna till FIFA. Det kan ju vara kul att känna till. 1904 om jag minns rätt. Och sen drevs ju verksamheten då i de olika länderna. Så det var ländernas nationsförbund som är medlemmar i FIFA.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Och sen efterhand när fotbollen spred sig över världen så bildade man som man kan kalla världsdelsförbund. Och de kallas ju konfederationer i fotbollsvärlden. UEFA är en sån konfederation, alltså fotbollförbundet i Europa som då omfattar alla Europas länder. Däremot är ju och där är nationsförbunden som är medlemmar i UEFA. Så det är precis som man kan säga klubbarna och distrikten är medlemmar i Svenska fotbollförbundet, så är Svenska fotbollförbundet medlem i UEFA och i FIFA. Det som är lite märkligt i den här pyramiden är att man kan säga att UEFA och de andra konfederationerna som är då i Sydamerika och Oceanien, Nordamerika, Asien och så där, och Afrika, de är i princip självständiga. Så det är samma medlemmar, alltså de europeiska medlemmarna i UEFA, nationsförbunden, alltså är också medlemmar i FIFA. Men egentligen har FIFA ingen direkt överhöghet över UEFA. Så därför är det ibland lite bråk mellan de här olika grupperingarna. Som ni ibland läser om i tidningarna kanske. Så UEFA är alltså ett medlemsförbund där det är de olika nationsförbunden som är medlemmar. Sen är ju föreningarna medlemmar i nationsförbunden, så det hänger liksom ihop i en pyramid. Och då kan man säga att de professionella klubbarna i de flesta länderna i Europa har ju dessutom en liga. Så det är inte ligan som är medlem i förbundet, i till exempel i Svenska fotbollförbundet. Men våra föreningar är ju medlemmar i Svenska fotbollförbundet. Så det är lite samma relation mellan ligan och nationsförbundet i respektive land som där är mellan UEFA och FIFA till exempel. Men allting hänger ihop och är beroende av FIFAs stadgar. Och alla spelar ju fotboll efter samma regler och sånt som regleras av en särskild enhet. Så ser själva organisationen fotboll ut.
Mm. Det blir bara att tänka på hur man skulle rita upp det här på ett organisationsschema. En sån PowerPoint måste ju vara ganska stor, känns det som, om du skulle få till allt. För jag tycker ändå att jag har hyfsad koll, men någonstans i min förenklade värld så räknade jag liksom att allt och alla är med i FIFA, och så är de olika världsdelarnas små armar utåt. Det är liksom då Europa har UEFA och liksom de andra världsdelarna har sina, men det är ändå självständiga organisationer som ändå har en stark liksom sambandverkan gentemot FIFA.
Ja, det kan man säga. Men det är viktigt att hålla reda på det här, att det är inte UEFA som har till exempel röster i FIFA, utan det är de enskilda nationsförbunden i Europa som är med, som är enskilda medlemmar i FIFA. Mm. Det är väl för närvarande, tror jag, 211 medlemmar i FIFA och 55 i UEFA till exempel.
Hur ofta sker det att FIFA och UEFA hamnar i kollisionskurs med varandra?
Ja, det gör de ibland när man organiserar tävlingar. Så eftersom vi pratar klubbfotboll så har vi ett konkret sånt exempel, är att FIFA vill organisera Club World Cup och UEFA tycker att Club World Cup liksom stör till exempel Champions League och stör planerna för klubbfotboll i Europa och så där vidare. Så där blir i FIFA är där liksom en delvis en kamp mellan de olika konfederationerna, där ju Europa och Sydamerika kan man säga är de som har haft mest sportslig framgång, medan Nordamerika och Afrika och Asien ligger en bit efter, och eftersom fotbollen har kommer ifrån Europa och eftersom UEFA är en sån stark organisation, så blir det ofta så att att de andra konfederationerna tycker att UEFA har för mycket att säga till om, till exempel. Så det är den typen av lite politiska konflikter som uppstår lite då och då.
Mm, mm. Då har vi fått en liten bakgrundsbild på vad UEFA är, och min andra fråga som jag tänkte slå ner i, det är ju hur mycket så här i efterhand funderar du kring att jävlar vad fint det var att jag redan hade aviserat, oavsett utgången för Lennart Johansson där, så hade du tänkt att kliva av där och då, och med allt som har hänt kring efter att Platini kom till verket egentligen och efterdyningarna där, har du någon gång funderat på fan vad fint, bra timing?
Nej, ja, jag har funderat mycket på det kan man säga, därför att jag kan ju vara öppen och ärlig här också och säga att jag hade ju hoppats att Lennart skulle vinna den kampen, därför att jag tror att UEFA hade varit en ännu bättre organisation än den blev med Platini, därför vi hade olika uppfattningar om hur verksamheten skulle bedrivas. Och det visste vi ju innan. Det blev alldeles för mycket inflytande från FIFA till exempel. Eller från Sepp Blatter ska man säga personligen snarare. Det var ju i stor utsträckning han som bidrog till att Lennart förlorade valet. Och sen så, jag tror att UEFA hade varit en ännu bättre organisation om Lennart hade fått fortsätta en period till.
Var inte Lennart favorit då, eller sviker minnet mig? Det var
nog lite olika. Ja, i Sverige var han ju definitivt favorit, men inte, det var två röster som avgjorde. Hade två röster gått åt andra hållet så hade Lennart suttit kvar. Så det var ingen stor seger för Platini, men det var väl Platini och Blatter hade kommit överens om att de skulle, att Platini skulle bli ordförande i UEFA kan man säga. Det var Sepp Blatters inflytande över många europeiska länder som styrde dem att rösta på honom.
Mm, och på vilket sätt märkte man att nu har FIFA mer inflytande över UEFA efter det valet då?
Ja, alltså de organiserade om UEFA igen. Alltså den stora organisationsförändringen som gjordes under Lennart och Gert Aigner gjorde UEFA till en professionell organisation som hämtade till exempel från en del av styrmekanismerna från företagsvärlden och sen hade en exekutivkommitté som då var väldigt inriktad på att enbart ta politiska beslut och inte intervenera operativt i verksamheten. Den blev förändrad så att Platini införde en exekutiv president istället för att ha en verkställande direktör som hade ansvaret för själva verksamheten till exempel. Och det har ganska stor betydelse för att det blev väldigt politiserat. Det blev lite grann som FIFA hade varit. I scratch your back and you scratch mine. Snarare än att man såg till det som var det bästa för fotbollsutveckling. Och sen det såg man ju sen i skandalen som exploderade i FIFA med mycket korruption och konstigt beslutsfattande som ju inte fanns i UEFA överhuvudtaget. Och jag tror egentligen inte att Platini införde någonting sånt heller, men det blev liksom ett annat sätt att leda verksamheten, som blev mycket mer styrt av enskilda starka män istället för att låta principerna styra utvecklingen.
Mm. Den här skandalen som rullades upp då, vet du, för er bakom kulisserna så att säga, var det mer en fråga om alltså, när kommer det brisera än om?
Ja, det var det. Alltså vi under vår tid i UEFA, under Lennarts tid alltså, så tyckte vi att vi plockade fram bevis som vi hade för att det såg ut som det såg ut. Men tyvärr var det ingen institution i Schweiz som var beredd att ge sig på liksom problemen. Hade inte USA intervenerat i korruptionsfrågorna i FIFA så är jag osäker på om den här skandalen verkligen hade briserat. Så det är ju tack vare juridiska krafter i USA som den uppdagades och blev offentlig och verkligen åtgärdades.
För visst var det väl så att det var väl på order av FBI som man gjorde någon sån här gryningsräd mot något hotell i Schweiz var där.
Ja.
Och det var så, det var liksom startskottet för det hela.
Ja, det hade ju startat tidigare därför att det fanns en representant för Nordamerika som hette Chuck Blazer som var, han var väl vicepresident i UEFA, eller i FIFA också tror jag. Som hade haft en del konstiga affärer för sig och som FBI och myndigheterna i USA hade upptäckt och hade gett sig på. Och de hade sen övertygat honom att han skulle liksom vara... Han deltog i möten i FIFA med mikrofon och så där vidare som sen skapade underlaget för FBI att kunna angripa hela FIFA-etablissemanget. Så det var den vägen det nystades upp. Och där är fortfarande ledare som satt i FIFAs exekutiva kommitté som inte vågar ge sig till USA för de blir uppplockade av FBI i det ögonblicket de kommer till gränsen. Så det var det som liksom lyfte på locket och fick även de schweiziska myndigheterna att agera.
Mm. Snacka om så här sliding doors. Hade de inte haft liksom en amerikan, nordamerikan som vicepresident och affärer gjorts däremellan, så är det inte säkert att det här hade rullats upp.
Nej, jag tror inte att FBI hade intresserat sig för frågan, annars hade det liksom inte berört det så, men det gjorde det ju nu i stor utsträckning.
Ja, men precis. Så, ja. Intressant. Du nämnde också att förvandlingen av de europeiska kupperna liksom är snäppet större än själva EMs utformning. Och det här är ju väldigt intressant för liksom Djurgården primärt då här och även svenska klubbar överlag. Hur gick snacket alltså när Champions League kom till och hur mycket jobb ligger bakom en sån turnering? För jag tänker, det var den stora grejen. Sen liksom att UEFA-cupen så småningom blev Europa League. Det kanske inte är lika spektakulärt, men med att dit frågan vill landa i är att nu tislas och tasslas det om någon superliga och supercup som ska brytas ut från Champions League typ. Om vi börjar från början, hur såg jobbet ut innan Champions League blev en verklighet?
Ja, då fanns det ju tre kupper i Europa, alltså mästarkuppen. Som ju är liksom det formella ursprunget till Champions League. Och sen fanns UEFA-cupen och så fanns cupvinnarcupen.
Du nämner inte Intertoto-cupen alltså?
Nej, alltså Intertoto-cupen var ju bara en sommarcup. Så Intertoto-cupen spelades ju i princip. Det var bland annat en svensk uppfinning tror jag. Till och med därför att det passade precis att man spelade fotboll när vi hade sommaruppehåll. Så det var ett av skälen tror jag att Intertoto-cupen fanns. Utan det var de andra tre tävlingarna som var de stora klubbtävlingarna internationellt. Och då var de ju med både mästarcupen där ingick ju bara mästare från de olika länderna. Och det innebar ju att de stora länderna lottades ju till exempel mot serievinnare från vilket land som helst i princip i Europa. Och det blev ju jätteresultat ända tills man kom fram till slutet på tävlingen. Och det var samma sak med cupvinnarcupen som då hade cupmästarna från respektive land. Problemet, och det var ju trevliga tävlingar kan vi säga, men det problemet med en sån tävling är att man vet inte vem som spelar i nästa omgång och man vet inte vem som blir utslagen. Det var väldigt svårt att skapa ett intressant medievärde för den typen av tävlingar när det var så stor risk att till exempel alla storlagen blev utslagna för tidigt i tävlingen eller någonting i den stilen. Men i UEFA-cupen spelade man gruppspel. Och där spelade man, den kom ju egentligen från någon slags kommersiell kupp, jag kommer inte ihåg vad den heter nu, som byggde på att man blev inbjuden till tävlingarna. Sen tog UEFA över UEFA-kuppen och då blev det någon slags gruppspel. Så där visste man att man under en längre period hade lagen tillgängliga. Så man visste att man fick flera matcher från respektive lag och från respektive marknad. Och plötsligt blev UEFA-kuppen en tävlingsform som var mer attraktiv än de två viktigaste tävlingarna i Europa. Alltså den som var för mästare och den som var för kuppvinnare. Jag tror också att föreningarna gnällde lite, för det visade sig att eftersom man var mer säker på att få fler matcher i UEFA-kuppen, så ville ju fler föreningar hellre spela i UEFA-kuppen än spela de andra två kupparna. Och då knäckte de här killarna som hette Hempel och Lenz, som kom från ISL, det som jag berättade tidigare, de som kom från det andra marknadsbolaget, tillsammans med Lennart och Gert Eigner. De knäckte den här idén. Eigner stod väl för det fotbollstekniska, de stod för marknadssidan och Lennart stod väl för den liksom politiska möjligheten att driva igenom att förändra kupporna. Till den här nya formen där man spelar ett gruppspel som sen avslutas med en knockout-period. Därför där kunde man plötsligt lämna garantier till tv-bolagen för vilka matcher som skulle kunna spelas. Och samtidigt så skedde det ju en utveckling på mediasidan där man började bilda kommersiella tv-bolag. Det kom samtidigt som Champions League. Och man ska ju dessutom säga att Premier League bildades faktiskt också i samma veva som Champions League bildades. Så det var mycket på den kommersiella sidan som gick hand i hand med den fotbollsmässiga utvecklingen. Och det gjorde ju att det blev den här succén man kunde generera så kolossalt mycket mer pengar. Så därför köpte klubbarna alltså det upplägget. Men det krävdes väldigt mycket förhandlingsarbete där med nationsförbunden och även med ligorna om att man skulle tillåta att de europeiska kupporna liksom tog ett sånt nytt grepp. För det betraktades ju som en konkurrens med spelet i de nationella ligorna naturligtvis. Så det är väl i princip hur Champions League har uppstått.
Tycker du att det här avsnittet var intressant, så pass att du vill höra hela kanske? Registrera dig på divpodden.se och stötta oss. Från $3 i månaden får du tillgång till exklusivt material helt reklamfritt. Alla avsnitt går att lyssna på i nästan alla poddappar och du får dessutom vara med och rösta fram vilka ämnen vi ska ta upp i det vi kallar för DIF-arkivet. Alltså, divpodden.se, själva registreringen tar ungefär 2 minuter. Stort tack!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Do you ever feel like your brain is on overdrive and your mind is constantly racing? The plans, worries, and to-do lists are never ending. Calm can help your mind take a break from the noise by softening anxiety symptoms in the moment and helping you cope with day-to-day stressors. Calm is the number one app for sleep and meditation, giving you the power to calm your mind and change your life. For listeners of the show, Calm is offering an exclusive offer of 40% off a Calm premium subscription at calm.com/stressless. Go to calm.com/stressless for 40% off unlimited access to Calm's entire library. That's calm.com/stressless.